Du lyssnar på Mundial, Expressens podd om fotbolls-VM i Qatar. Den 20 november startar tidernas mest kontroversiella fotbollsmästerskap. Men redan nu drar vi igång vår uppladdning. Och här sitter jag i studion. Jag heter Filip Gadd tillsammans med Petter Landén och Noah Bachner. Vi tre ska till Qatar. Har ni packat eller?
Mentalt. Jag har ju varit och köpt kakifärgade kläder för att som vit europé så tänker jag att när man reser längs sidenvägen så är det rätt att ha. Mm.
Tropikat.
Jag har inte kommit lika långt. Eftersom vi fick våra akkrediteringar godkända för minus 24 timmar sedan så har jag levt i ovisshet. Jag tänkte börja klicka hem min kakifärgade uniform nu.
Men trodde du att vi skulle nekas?
Jag uteslöt inte det. Det var ju någonting här när norska journalister och norska förbundet skulle ner dit och Qatar kastade upp att de inte hade klarat covid-testen på rätt sätt eller någonting som de här norrmännen själva sa att det här stämmer absolut inte. Så jag uteslöt inte att de liksom... Ja, skulle säga att,
du har ändå rört dig i, vad ska man säga, den mer kritiska myllan.
Ja, exakt. Det känns som att du är mer ute efter dig. Ja. Efter jag tror de skiter i mig.
Ja, liksom. Er två har de inte så
mycket. De är happy-go-lucky.
Filip är känd som Sveriges David Beckham i förhållande till det här mästerskapet.
Ja, exakt. Det kommer visa under den här podden också. Ja.
Jag har ju tatuerat in Chavis. Det är faktiskt ganska bra i Qatar, rakt över bröstet.
Chavi?
Nej. Var det inte det, Chavi?
Det är ganska bra i Qatar, det är det som är tatueringen.
Ja, vad det han sa.
Ja.
Jag kommer göra den i pannan, tror jag. Vi kommer ha den här podden i Qatar när vi väl åker dit. Men vi startar alltså redan nu med ett gäng inför avsnitt. Vi ska gå igenom grupp för grupp. Och jag tänker att vi börjar med grupp A, det är väl lättast, eller?
Ja.
Ja, A.
Finns grupp A. Logik i det.
Där hemmanationen Qatar kommer att möta Ecuador, Senegal och Nederländerna. Men jag tänker först att vi måste sansa som ett namn här. Mm. Vad ska vi kalla den här gruppen? Ibland kör man ju med dödens grupp och så vidare. Men okay. Vad har vi här?
Men jag har en här. Hur välbekanta är ni med fem myror är fler än fyra elefanter?
Jätte.
Mycket.
Ja, bra. Då kommer ni ihåg Brasses segment där som är Lacho Laiban-lådan.
Ja, ett ska bort.
Ett ska bort. Det här är Lacho Laiban-låda-gruppen. Vi har alltså tre platta länder. Qatar, Nederländerna och Senegal. Superplatta. Ecuador. Megaberget.
Okay,
vi har tre coola flaggor. Och så har vi Nederländernas svintjocka. Tre länder med västkust, och så Qatar, bara östkust. Och så tre länder som förtjänar att vara där, och så Qatar. Lacho Laiban-låda-gruppen.
Ja, det är jättebra.
Fel.
Okej. Jag tänker att jag måste bara bränna av den här ordvitsen direkt i den här podden så att jag inte sprängs sen. Men va? Katastrofen. För det, kommer gå åt helvete för Qatar i detta mästerskap.
Mm, ja. Det är vad du tror.
Ja, så katastrofen.
Ja, jag röstar ju, det är ofint, men jag röstar mycket mer för mitt eget förslag.
När gick det senast åt helvete för ett värdland egentligen? Är det Sydafrika 2010?
Ja.
Brasilien gick det åt helvete för mig väldigt sent i turneringen.
Ja, men vi gick hem till semi.
Men jag menar, det hör ju verkligen inte till vanligheterna att vilket värdlandet än är. Nu har vi aldrig haft ett värdland som Qatar, men att det ändå inte blir fullt så dåligt som det ser ut på pappret.
Nu ska vi gå över och prata om Qatar direkt då. Är vi kanske lika bra då?
Okej.
Okay. Ja, då... Eller?
Nej, det är lika bra. Redan.
Ja, men du håller liksom din kritiska hållning direkt. Ska vi ens prata om dem i den här podden?
Nej,
eller tvärtom.
Historien säger ju att det här, alltså vi pratar om att gruppen heter katastrof för att det kommer gå åt helvete för Qatar. Historien säger att det kommer inte göra det, även om de är väldigt svaga. Ja,
tack för din statistiska historielektion, Leif G.W. Persson.
Men ska vi enas om att den heter Lacho Laiban-lådan då?
Jättebra.
Lacho Laiban-låda-gruppen.
Lacho Laiban-låda-gruppen. Där Qatar finns, en liten snabb faktoruta där. 48 på västrankingen just nu. Gör VM-debut och kvalificerar sig hit genom att köpa mästerskapet. Qatar leds av spanjoren Felix Sanchez som lämnade sitt jobb som ungdomsledare i FC Barcelona 2006 för att flytta till Qatar Aspire Academy. Och där var uppdraget enkelt då. Då fanns det 300 qatarier födda 1995. Gör de här så bra som möjligt, Felix, och följ dem med till VM i Qatar 2022.
300.
Enligt Wikipedia-sidan så var det 300 qatarier födda 1995.
Totalt?
Ja. Alltså som kunde sparka på en boll då.
Okej. Okay, ja. Jag tänkte att det var den totala liksom, nativitetssiffran för att slänga sig med ett sånt uttryck.
Att du har en befolkningstillväxt på, eller alltså att det föds 300 qatarier om året.
Ja, jag vet inte.
Det måste vi gå till botten med. Det är väldigt intressant om det är så.
Ja, det är väldigt grundlig research jag har gjort här via wikipedia.se. Mm. Men 300 qatarier då födda 1995. Ta de här och plocka ut de bästa. Följ dem hela vägen till VM på hemmaplan. Och så blev det då. Felix Sanchez har varit U19 förbundskapten för Qatar. Han har varit U23 förbundskapten och nu är han förbundskapten för A-laget sedan 2017. Vad har vi på det här landet?
Men vänta, bara kort innan vi går dit. För han hamnade i Qatar 2006.
Ja.
När tilldelades de mästerskapet? Var det 10. Typ 10? Ja,
4 år
sen. Men då visste de i 4 år innan att de skulle få det.
Ja, men den här satsningen började ju långt innan. Men Sanchez är ju en av de som har gått genom den vanligaste vägen för att komma till det här landslaget eller vara involverade. Det är deras egen, alltså deras egen utbildningsenhet för att fostra spelare och tränare. Det var det här Aspire Academy som de har försökt sprida över världen men även ha jobbat med i Qatar. Ja. Och han jobbade ju där också. Precis som att Aspire Academy var väl även de som knöt avtal med den här belgiska klubben Öypen som de skeppade massa spelare till. Qatar köpte ju förutom PSG ett belgiskt litet lag där de skulle, för de förstod ju att jag spelare kunde inte spela i PSG. Mm. Så de hade det här belgiska laget istället. Och jättemånga av spelarna i landslaget har ju spelat i Aspire Academy också. Skickats iväg på lån till europeiska klubbar, kommit tillbaka. Men Felix Sanchez är också en sån som har liksom processats igenom den. Men dock fick han förbundskaptens jobbet sist. Jag kollade lite också, för man vet ju att det är ju liksom en så här landningsplatta för tränare som har skjutit ut sig i Europa ganska mycket, att man, de får de här förbundskaptensjobben. Han är ju alltså den 16:e brasilianska förbundskaptenen i, nej, de har haft 16 brasilianska förbundskaptener, de har haft en hel del spanjorer också. En skandinav, en dansk som heter Jörgen Larsen som,
det är, bara, det är hittat namn. Så jävla generiskt
det kan
som, ja, han som, finns inte. Det står i alla fall på Wikipedia att
han
är förbundskapten vid ett tillfälle också. Men ja, han är en sån här som också har tränat alla klubbar i Förenade Arabemiraten och Qatar. Men poängen med det är ju att, liksom att de har ju verkligen liksom då försökt genom det här Spire Academy göda A-landslaget under väldigt lång tid. Och nu står de här vid VM där knappt någon av spelarna är proffs i Europa och alla har spelat i Spire Academy.
Jag tyckte jag kollade Reece, alltså senaste truppen, och då var det ju bara Qatarier. Eller i katariska ligan.
Ja.
Inte bara Qatarier, det vill jag vara väldigt noga med att säga. Men det är bara liksom spela i katariska ligan. Där är ju liksom någon snubbe som har varit och vänt i typ via Reals akademi.
Ja, men ja, precis. Någon av de här killarna var också utlånad till Sevilla vid någon tidpunkt, tror jag. Och sådär, typ. Ja. Att de har liksom varit bort, och en hel del av dem har ju varit och provat i Öypen då i Belgien. Men det har inte gått så bra som har fått komma tillbaka igen. Så, nej, men ja, precis. Den senaste truppen så är det ju ingen spelare som är i Europa.
Hur kan vi säga dem då?
Vänta, jag vill bara återkomma på vad vi har till, på Qatar.
Ja, som land då?
Ja, ja, alltså för att det är hemskt nog tredje gången jag ska dit.
Tredje gången?
Ja, jag hamnade på en mellanlandning på en fattigare tid i mitt liv. När jag kände att så här, 22 timmars overlay då, det är väl helt okej. Okay. Liksom, jag kommer ju aldrig komma dit igen.
Var du på, rörde på dig då? Alltså utanför flygplatsen?
Ja, precis. Ja. Mm. Fick lämna in den japanska whiskyn jag hade köpt i Tokyo i någon sån här förvaring i tullen, ut i 51 grader värme, önskar livet ur mig själv, vänder tillbaka, sov på ett vilorum på flygplatsen. Och sen har jag varit på fredags-VM med dig.
Ja, Kad. Vi var ju där. Det var ju där som jag var helt säker på att jag skulle bli mördad också.
Just det.
En natt. När jag blev av med min kamerautrustning och min ryggsäck på en sån här mediatransportbuss.
Vadå då?
Nej, men vi skulle åka mellan en arena till en annan under fredags-VM, för vi skulle följa maratonet. Och klockan är typ
midnatt
på natten. Ja. För att alla tävlingar fick vara på natten, för det var så satans varmt. Och så ska bussen gå om 5 minuter och så säger jag och Petter och då Ludvig som var med till varandra att fan, ska vi inte gå och ta en hamburgare? Jo, men det gör vi. Och jag vet inte vad det är med mig då, men jag tänker att ja, men mina väskor kan ju ligga kvar på den här bussen. Det är väl inga problem. Och vi går iväg, kommer tillbaka, bussen är väck. Och alla mina grejer också. Mitt pass och ryggsäcken, kameran, allt liksom.
Var det första gången du var utomlands?
Ja, alltså, man kan nästan tro det. Alltså. Det var extremt naivt av mig i ett land man kanske inte ska vara så naiv. Och,
Varför skulle du bli mördad på grund av det här?
Nej, men då slutade det med
av att... Av dina chefer på Expressen?
Nej, men det slutade med då att jag skulle få tag i de här grejerna igen efter mycket jäkla trixande. Så fick jag liksom en privat transport i en buss då, rätt ut på... bara ja, grustag, liksom, mitt ute i ingenstans, klockan är 1 på natten och det står 300 volontärer och bara glor på mig när jag glider in, och då var jag säker på att nu klipper de mig.
Och jag är livrädd för volontärer.
Ja, det är jag. Det är det värsta jag vet.
De får ju inte ens betalt.
Så jag tänkte, ja, men där tänkte jag att nej, alltså, om det är någon gång man ska liksom göra sig av med mig utan att man märker, så är det nej. Alltså, om det är någon som har planerat det, så är det här ju det perfekta tillfället.
Ja.
Men jag överlevde.
Det är bäddat för det.
Man vill träffa den som har planerat det lång kon, liksom. Någon gång kommer han glömma.
Ja, men det var väl någon som jag liksom sa något taskigt mot i trean eller någonting. Ja. På lågstadiet.
Men det är ju verkligen en kuliss i öknen. Har du varit i Las Vegas, så är det den verkligt tråkiga versionen av Las Vegas.
Jag har ju lyckats inte åka dit, fast svensk fotboll drabbades av insikten, får vi väl säga, för några år sedan här, om att tyvärr finns det inget annat land att åka till på träningsläger i januari än Qatar. Alltså det var ju, men det var ju himla himla otur. Alla andra alternativ bara gick upp i rök liksom. Alltså,
ska man föra samtal med de här länderna, så måste man ju vara på plats.
Jag menar,
det finns ingen annan kommunikation.
Skicka så många som möjligt varje gång. Och vi kan ju nämna det också att nu, dagen innan turneringen börjar, så är det ju en FIFA-konferens i Doha, där ju Jan Andersson och lite andra personer runt landslaget sa att de inte vill åka dit, eller kommer inte åka dit, för de tycker inte att de har skäl att göra det. Men där en delegation på, jag tror att det är uppåt 5-6 stycken från Svenska fotbollsförbundet som åker ändå, medan till exempel Norge stannar hemma då. Synd att de var tvungna att åka igen. Alltså ja, att det inte fanns något alternativ för Sverige den här gången heller.
Ja.
Jag vill prata lite om alla neutraliserade spelare i Qatar. Det har varit det har ju varit en lång följetong också, med att de anklagades lite grann, tror jag, i samband med det här Aspire Academy, när de öppnade på olika platser i världen för att hitta bra fotbollsspelare och sen neutralisera dem till Qatar i tidig ålder, så att spelarna skulle bli katariska lagom till VM. Och då kan man väl diskutera hur det har gått med det. Men det är ju inte jättemånga spelare i det här laget heller. Eller det är väldigt många spelare i laget som är födda i andra länder än Qatar. Men då ska man också ha kanske i åtanke att det betyder inte att alla de har neutraliserats för att de var bra på fotboll någon annanstans. Utan det är väldigt många människor som bor i Qatar som inte är födda i Qatar också.
Jag tänkte lansera en grej i den här podden som vi ska göra på alla lag. Och det är segmentet Panini-spelaren. Hade ni Panini-samlaralbum när det
blev av sig? Jag körde stenhårt fram till kanske VM 2006 skulle jag tro.
Ja, och då var du 37. Exakt. Slutet med det, ja. Petter?
Faktiskt aldrig haft det förrän min mamma var uppe på besök till min födelsedag nu och köpte ett Panini.
Alltså, okay.
Och tänkte att det kan ju du och ditt barn syssla med.
Ja,
och
jag sa att han åt bilderna.
Ja, exakt. Ja,
ditt barn är för ungt och du är för gammal. För
ja, ja,
ja. Ja. Hade ni de här, jag hade aldrig Panini-samlarkort eller album, men kommer ni ihåg de här små gubbarna som ICA delade ut typ så här, fotbolls-VM 2002-2006, när man kunde samla hela den svenska truppen i såna här små gubbar?
Ja, så här fotbolls, vad heter de, Stars heter de.
Exakt, kommer ni ihåg dem?
Ja, jag hade hela Newcastle, det är väl en engelsk grej från början.
Ja, exakt, men de körde ju ICA där man handlade.
Men det
där,
är det något man liksom kunde ha ett spel om man liksom fuffade på dem?
Nej, men
det
stod
dem
på plattor. Jag tror
nej,
inte man...
de här var ännu mindre. Ja, okay. Det är mer sånt som du pratar om, såna små. De samlade jag stenhårt den sommaren. Jag tror det är typ 8 Mikael Nilsson eller så. Jag fick aldrig Henrik Larsson. Jag tvingade mina föräldrar att gå och liksom handla mer och mer. Ja. För det var typ, handla för 100 spänn så får du en som gubbe. Jag är rätt säker på en till idag att de bara gjorde typ 90% Mikael Nilsson. Bara, ja, bara för det var billigare.
Det är fortfarande Egmont som gör Panini-albumen i Sverige eller distribuerar dem på något sätt. Mm. För att när man var liten i alla fall, så jag kommer ihåg framförallt VM94-albumet, så hade man ju massa dubletter sen. Då kunde man lägga dem i ett kuvert och fylla i en lista vilka man ville ha istället. Så då skickade massa in sina dubletter till Egmont som sen då fördelade ut bilderna igen så att man fick de man inte hade. Så när kuvertet kom tillbaka, då hade man ju bara bilder man inte hade istället i det kuvertet. Så
kunde
man
lite in. Fusk eller?
Jag var fan 6 år. Jag kunde få fylla albumet.
Alltså, vad schyssta man var mot barn.
Ja,
det är otroligt
generöst. Jag vet inte fan. Jag tänker att man får bara...
bita ihop.
Ja, exakt.
Philip Late Stage Capitalism.
Ja, exakt. Jag drar en lans av kapitalismen. Bara handla mer bara. Jag såg att man in i album... Det finns ju i hög grad fortfarande. Och jag såg att när jag var inne och skulle hämta ett paket om dem i min lokala tobaksbutik, så fanns alltså Panini samlaralbum för Nations League. Och jag undrar, vem sitter och samlar?
Ja, det är ju riktiga hipsters.
Vem samlar Nations League?
Det är dit jag vill vända mig egentligen.
Norge... kanske jag har gjort det. Det är ju det enda turnering det har gått lite bra för dem på rätt länge.
Ja, exakt.
Så fick du det sagt.
Har slagits väldigt stort där. Men Panini-spelaren då, jag tänker att ni ska få ett varsitt Panini-samlaralbum och så ska vi fylla det med favoritspelare från varje lag. Ni får välja ut den som ni kommer brinna lite extra för, som ni liksom får ha som ett litet samlarkort att sätta i er perm. Så i Qatar, vem väljer ni där då?
Ska jag börja eller?
Kör.
Ja, men jag fastnade i så jävla fel ord. Jag satt och tragglade igenom. Men Akram Afif, som skolats lite i Villarreal, var en av dem som ungt testades utanför. Också varit i Öypen,
ja,
såklart.
Men
jag kände också att hans tid i Öypen var så jävla misslyckad. Och som svensk kan man verkligen relatera till att misslyckas i Belgien.
Ja, verkligen.
Det var det som kom närmast. Men jag vet inte hur många vi har haft som varit där, vänt, kom tillbaka, stukade.
Ja, många som tror bara har försvunnit också in i ett svart hål som man bara aldrig hört talas om.
Nej, precis. Vad gör Gustav Engvall?
Han spelar i Belgien.
Ja,
du ser.
Den enda lyckade. Men det gjorde att det var det enda jag fick liksom någon typ av känsla för ändå. Men så här, Villarreal, det är lite ball, misslyckas i Belgien. Ja, det jag kan relatera.
Honom håller du ett extra öga på, Petter?
Ja.
Jag har högerbacken Roro.
Roro.
Eller Roro, som jag kallar honom. För jag hoppas att ramsan är Roro. Och det var egentligen anledningen till att jag tog honom.
Jag satt också och tittade, det är ett bra namn.
Ja,
alltså,
det var ju väldigt självklart.
Men mina skånska är låg i fatet.
Ja,
liksom.
Det är inte, det är inte en spelare för skåningar.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska vi gå in på just Ecuador då, som där det finns mycket stök att gå igenom. Men de är rankade 44 i världen. De kommer göra sitt fjärde VM nu. De kom fyra i sydamerikanska kvalgruppen. Men ja, det finns väldigt mycket att säga om just den där kvalresan. Men mer om det sen. Historiskt sett så har Ecuador gått till åttondelsfinal en gång, 2006, där man förlorade mot England. Förbundskaptenen Gustavo Alfredo från Argentina har tränat typ alla lag i hela Sydamerika, senast en säsong i Boca Juniors mellan 2019 och 2020, där han blev hårt kritiserad av pressen för att hans lag saknade identitet. Och då tänkte Ecuador, honom ska vi ha, så nu finns han i Ecuador.
Men vet du varför det är så otroligt passande?
Nej.
Jag fick reda på i min research, jag har varit inne på mycket så här, jag skickade en skärmdump till er häromdagen där det stod så här: things you never know about Wales that would make you scream. I never knew that about Wales! Den typen av fun fact hemsida. Ja. Jag fick reda på en sak med Ecuador som gjorde att jag bara, det att de saknade identitet, att han tränaren saknade identitet. Det är perfekt, för Ecuador saknar identitet. Vet ni vad de har för valuta?
Amerikansk dollar.
Ja, vad, amerikansk dollar.
I never knew that about Ecuador.
Nej, man skriker ju det. Och vad är det för identitetslöst piss att hålla på med? Jag är på riktigt allvarligt provocerad.
Men inte det är det första man gör som land, att bara hitta på en valuta.
De här, ja, men de hade ju en som heter typ salt. Och det var
jävla bra bild av när man sätter sig bara, hörni, idag ska vi starta ett land. Vad är det första vi måste göra? Valuta, ja.
Valuta och flagga, det är väl bara det liksom.
Ja. Sen är det bara att köra.
Ja, sen är man klar. Bara börja humma på något.
Nytt land starter pack.
Vi skickar ut det.
Jag blir på allvar provocerad av det. Det är något fruktansvärt identitetslöst. Hur ska vi få turister att komma till Ecuador?
US dollars.
Ja, de har ju, jag menar, de fick ju oerhört hjälp på traven av Sash också för, vad är det, 25 år sedan. Med låten Ecuador.
Ja, just
till
det.
Exempel. Mm. Så att det var ju, det var ändå de inte lyckats komma på en egen valuta. Trots
nej,
att de hade marknadsföringen, men de hade inget innehåll.
Nej,
ska vi gå vidare med laget, eller?
Nej, ska vi inte landa lite där i olika länder?
I valutahaveriet.
Ja. Men det hänger ju fortfarande lite i luften om Ecuador ens kommer få spela VM. Vem vill dra hela bakgrunden här? Nu har du så sugen ut.
Ja, men det är inte så spännande egentligen. Byron Castillo heter en spelare i laget som har spelat en hel del kvalmatcher för dem. Och sen kom Chile och Peru och sa, vänta. Han är inte alls ecuadorian, utan han är colombian. Och så har de papper som visar det. Jag tror framförallt att det är Chile som säger sig ha de här papperna. Jag vet inte om Peru bara har bettat på att Chiles papper stämmer.
Men det, jo, men det tror jag.
Ja, det,
tror
de bara, det här låter bra.
Det var ju Chile som började driva caset, och så slogs det ner av FIFA. Och nu har det överklagats till idrottens skiljedomstol CAS. Och där har ju Peru också då klivit in.
Och sagt att vi håller med Chile om att det här inte stämmer. Men det är Chile som sitter på grejerna liksom.
Ja, och jag tror att Peru bara vill in och fucka lite, för att de har ju legat i krig rätt länge. Det här kriget slutade officiellt någon gång på 70-talet, men typ i 170 år så krigade Peru och Ecuador om en liten landmassa, och jag tror att det där fortfarande ligger kvar lite, så att jag tror att bara Peru, nu bara gissar jag här liksom, så här, men, givetvis, men jag bara gissar att Peru bara ser sin chans att bara trycka ner lite dålig PR för Ecuador. Va?
Men, ja, och så är det väl att de får platsen också, va?
Ja, nej, men det är väl lite beroende på, för att Chile menade ju att Ecuador skulle fråntas de resultaten, att de skulle flyttas upp. Och Peru som förlorade kvalet mot Australien tycker att de ska komma in.
Så är det.
Ja.
Och det finns bara plats till en. Så det roliga här är ju när de utesluter Ecuador och låter de här göra upp, alltså Peru och Chile i någon slags Hunger Games-variant.
Ja. Men de har redan flyttat liksom bak VM-premiären ändå. Då kan de ju bara lägga in en match liksom den 19:e då, som blir liksom den sista kvalplatsen till gruppen.
Perfekt, att spela dagen innan, ja. Det är Qatar som bestämmer.
Det är kanon, ja.
Men det är ju, på tal om det, att Ecuador mot Qatar flyttades, satt fast med typ 2 månaders varsel då, till tidigare idag, med tanke på alla bokningar och biljetter.
Efter och hotell och planering.
Ja, det var ju det sensationellt. Det som är nästan lika sensationellt, det är ju att beslutet från CAS kommer den, vad är det?
10
november.
Ja.
Det måste gå snabbare. Vi ska se VM om 12 dagar. Packa väskorna.
Men det måste kunna, varför de satte datumet, de vet ju själva.
Man hör ju också kilarna bara, hej, möjligt att ta beslut lite tidigare. Så vi
kunna.
Det är jättemånga som ringer oss.
Otroligt trögflytande organisation. Vi har en grej här med kazakisk konståkning som ska vandras först.
Du, tror vi kan göra så med alla som ringer ut, bara flytta dem först i kön? Hur skulle det se ut då?
Är det anarkin ni är ute efter så...
Nej, men det är ju häpnadsväckande och synd om alla inblandade. Framförallt Byron Castillo då, som känns som att det enda han ville var att spela fotboll.
Ja, och spela VM.
Han, som var inte så viktigt för honom om han var colombian eller ecuadorian.
Nej, men känslan, alltså, den spontana känslan är väl att Ecuador kommer få spela. Alltså det känns, det är ju för tajt in på att bara ändra detta.
Logiskt känns det ju som att här borde de ha avgjort tidigare då, att om det inte skulle bli spel.
Och speciellt exakt. Också när det finns den här matematiken också med vilka ska få platsen då. När inte ens det är helt spikklart heller, så blir det liksom ännu svårare på något sätt.
Nej, och det blir ju beklämmande för, alltså nu FIFA slog ju ner. Det var ju till första
instansen.
Liksom var just FIFA och de slog ner det, för då skulle det inte se så bra ut om de sett ut prejudikata med neutraliserade spelare. Med tanke på Qatar som vi precis pratade om, att det skulle kunna sätta jobbigt.
CAS måste få in en till grej om Qatar.
Aspire Project och bara, alltså sorry boys, de här 300 som ni hade att välja på.
Spelare kan inte vara med.
CAS kan de vara lite shitstarters ändå?
Jag vet inte,
liksom. Det känns som tråkiga byråkrattanter och gubbar som bara så här, men här är du svart
på vitt. De gillar väl också liksom. Kanske att få lite uppmärksamhet. Precis,
ja, de kanske känner att det har varit för lite CAS på sistone, så att de vill bara få igång det lite.
Ja, men exakt. Har någon snackat om dem sen Therese Johaug missade i OS i Pyeongchang på grund av att de förlängde hennes dopingavstängning?
Nej, jag tror inte det.
Men då fick vi det sagt i alla fall.
Ja, det är väl dags för lite CAS bara. Vilken Panini-spelare har ni hittat i Ecuador?
Jag fastnade för deras eventuellt tredje val på anfallet, Jorkaef Reasco. Döpt mycket riktigt efter Juri Jorkaef. Och det är ett sånt här football manager region namn som jag inte kan slita mig från. Dels tycker jag att Juri Jorkaef är ett så himla konstigt val att döpa sitt barn efter för en ecuadorian.
Av alla spelare som man kunde fascineras av.
Ja, så valde Jorge Frescos pappa, som också lirade i Ecuadors landslag, bara såhär, Juri Jorkaef, vilken jävla lirare.
Det är ett av de coolaste namnen på en fransk fotbollsspelare.
Det kanske är det han fastnar för, men jag satt och tittade såhär, ska man brinna lite för Byron? Bara, nej, jag kommer ju följa Jorge Fresco. Så att jag väljer honom enbart på grund av namnet.
Jag har varit mycket tråkigare i Ecuador, så jag landade in i Moises Caicedo, som har gjort vrålsuccé i Brighton på slutet här nu. För att han är så himla bra på fotboll av det jag sett. Mm. Och jag tror att han är väl nyckeln till att de ska kunna ro på och konkurrera med andra platser i den här gruppen kanske. Eller till och med slåss om att gå vidare i alla fall. De har ju 3 spelare från Brighton som är deras typ, vad jag har förstått det som, jag är inte sett deras landslagsspelare mycket alls, men vad jag har förstått de 3 mest framträdande där i Estupinan och han och Sarmiento.
Han har man inte sett så mycket av ändå.
Nej, men de är ju tror väldigt mycket på de 3.
Caicedo är ju
riktigt bra. Och det var ju, han har ju knappt gjort debut innan det började ryktas att han skulle köpas för jättepengar till andra klubbar i Europa, så att han är väl Ecuadors fotbolls framtid, så att honom vill jag ha i mitt album.
Ja, men det känns som att de har liksom en okej centrallinje här, men det är ju Eno Valencia som springer längst fram.
Vilket är ofattbart att det är det, med tanke på att han var med i VM 2002 typ. Det känns fantastiskt att han är kvar, tycker jag. Spelade han någonsin tillsammans med Caviedes? Det kan han inte ha gjort.
Jag tror inte det.
Sen tycker jag det är kul, så jag slog mig också när jag tittade på deras trupp. Det var ju något VM här där mittbacken Ivan Hurtado var med, som ju jag i alla fall, och jag tror ganska många andra, främst kände igen från början från Football Manager, där man hade värvat honom gratis eller billigt väldigt många gånger. Och det är ju något speciellt med VM när liksom Football Manager-legendarer plötsligt dyker upp i TV-rutan. Först när de har spelat i ganska obskyra ligor, så här, jag minns VM 2002 till exempel. Man hade ju aldrig sett Julius Agahova eller Ivan Okoronko spela för Shakhtar Donetsk, och så var de där på planen. Och Agahova gjorde mål på Sverige.
Du fick säga att de fanns på riktigt.
Jag mejlade Newcastle och sa, ni borde ha koll på den här killen. På riktigt gjorde det.
Ja,
nej. Ändå var min mailadress då noah.newcastle@cello.se.
Jag måste vara på svar.
Jag bidrar med lite medborgarscouting inför VM. Och vad händer? Han gör mål. Gick han till Newcastle? Nej, Wigan tog honom istället.
How did this Will Adger in Newcastle?
Vi får gå vidare till Senegal. Detta landslag som är rankat 18 i världen blev ju afrikanska mästare tidigare år genom att stå Egypten på straffar. Och 2 månader senare gick de till VM genom att...
Slå Egypten på straffar!
Exakt, det finns någon grej här med att slå Egypten på straffar. Senegal har gjort 2 VM. Kvartsfinal 2002, deras bästa resultat. Ni kommer väl ihåg det? De slog ut Sverige.
Ja, Henrik Kamara, på tal om Wigan.
Ja, fel träffa strumprullar eller någonting.
Ja, fel. Det var ena var ett riktigt bra avslut.
Nej, men alltså den i förlängningen tänkte jag. Det är något dåligt skott.
Det gick som styrfart. Det är Hedman, Tabbe Hedman.
Hedman som spelar på sprutor i den matchen. De slog i Frankrike också. 2018 så åkte de ur gruppen efter färre fair play poäng än Japan. Alltså de hade tagit fler varningar än Japan och därför åkte de ut. Så kanske blir ett lite snällare Senegal den här gången. Aliou Cissé, han var lagkapten 2002 och nu är han förbundskapten för Senegal och inne på sitt 7:e år.
Ja, och gjort det bra. Ja. Måste man ju säga. Och de har ju, alltså det här är väl det bästa Senegal-laget jag har sett dem komma till ett VM-slutspel med. Det är klart att 2002-laget gjorde ju en fantastisk turnering, men det om de spelarnas meriter i klubblagsmiljöer var ju inte i närheten av det här.
Utan, det var ju mer av en skräll ju att de gick
så bra. Ja, de hade en fin sommar. Jag tror de flesta som sen såg Ferdinand Koli försöka spela lika bra fotboll i Premier League, Birmingham, förstod att han dansade den sommaren. Men i det här
det
fallet,
var det ju ganska många senegalesare som gjorde
det. Det var ganska många som gjorde det, verkligen.
Salif Diao och El Hadji blev ju aldrig riktigt...
Nej, men de spelade ändå och samma sak med Andy Faye och vad heter han, Papa Boba Diouf och de här, de spelade ändå Premier League fotboll sen.
Absolut.
Så att det var ju, många av dem fick ju hjälp på vägen. Men jag håller med, det här är ju någonting helt annat nu med Mandi Mål och Koulibaly och Ganagay och Sarr och Mané och Soumaré och Dieng och en till Mendy och så vidare. De har ju en central linje som är fantastiskt bra här, så att det här är min dark horse till guldet.
Är det så?
Ja, jag slänger ut den.
Du säger att det är det bästa Senegal någonsin, alltså det kanske till och med är det bästa afrikanska landslaget någonsin.
Ja, alltså, på pappret, Elfenbenskusten har ju kommit med någon riktigt, riktigt bra upplaga. Nigeria har haft någon bra också.
Det här måste bäta sig med det.
Ja, alltså,
de har ju världsklass genom hela centrallinjen.
Ja, men jag håller med. Alltså, det är eventuellt då om det är liksom inom mittfältet som kanske är lite svagare då.
Ja, det skulle vara alltså, där. Men det är fortfarande bra spelare.
Ganagay kom ju tillbaka till Everton från PSG när han ändå fick lira. Men du är ju från Leicester är bra. Checo Kouyaté är fortfarande bra.
Som arena han lämnade. Frankrike var ju ansedd som en fantastiskt begåvad spelare. Så att det är ju, jag tycker liksom, det finns mycket i det här som är...
Försvararna också med Koulibaly, Diallo, Balotelli. Ja. Men det är mål och Sadio Mané såklart på topp. Det är svinbra.
Och sen har de ganska bra alternativ. Alltså, jag tror han... Dieng var det ju många som var ute efter i somras. Och så Ismail Assar var ju också många lag i Premier League som vill betala stora pengar för. Så att, det finns mycket att se fram emot att se med Senegal, verkligen.
Och jag tror i åttondelen så kommer de få... Om de vinner så får de 2:an i grupp B. Om de kommer 2:a så får de vinnaren i grupp B. Så det skulle ju kunna vara England om de kommer 2:a. Och det slår de ju.
Lätt.
Vad har ni för Panini-spelare i Senegal?
Jag tog, alltså det kändes för tråkigt att ta några av de etablerade namnen.
Bra.
Så jag tog Kepin Diata, om jag uttalar det rätt. Ganska central i Monaco nu, men jag bara gillade att han tog vägen via Sarpsborg. Ja. Och såldes vidare till Klubb Brygge, tror jag, med en sån här vidareförsäljningsklausul. Och det har ju i sin tur lett, när han såldes vidare till Monaco och Sarpsborg fick en massa pengar, att Stefan Billborn kan leka liksom allsvenskan rejects.
Just det.
Med liksom, eller rejects, det var hårt, men ändå vad är det, Junior, Molins, Saletros.
Exakt. Ja, jag kommer inte på fler.
Det är flera svenska. Mm. Det är som ett kul litet projekt.
Ja, absolut.
Billborn har där strax söder om Oslo.
Som är enbart finansierat.
Inte enbart kanske, men bekostat av, delvis av Kepin Diata. Så att jag hoppas att han, de kanske har fortfarande mer pengar. Han gör ett svinbra VM, säljs vidare till Tottenham för 600 millar. Och Billborn sitter där och så här,
har bara styrt upp sig på ekonomi för all framtid.
Kom.
Jag har Bamba Dieng som min, bara för att han heter Bamba Dieng. För att
du går väldigt mycket på namn.
Ja, det gör jag, men det är viktigt med namn.
Vad har du för ramsa på honom då?
Nej, jag har ingen ännu. Men däremot så gillar jag med honom att, för han har ju slagit igenom i Marseille nu och börjat göra en hel del mål där. Och jag har jagat som sagt då. Men att han är en spelare som gick via att han slog igenom i den senegalesiska ligan först. Det är mycket mer romantiskt med de spelare tycker jag som sen gör det. Spelar seniorfotboll i Senegal och det är liksom tuffare väg att gå än att komma till en akademi och topplag i Europa och sen slå igenom Europa. Så jag gillar att han vann skytteligan för Diambars i Senegal innan han kom till Marseille. Så han är min, han kommer också kanske en sån spelare som kan slå sig in i startelvan här och överraska lite.
Du sa att Senegal är din dark horse till guldet. Alltså ett afrikanskt landslag har ju aldrig ens gått till VM-semifinal. Det var ju väldigt nära tills allting skett sig för Ghana för ett antal mästerskap sen. Är det dags nu?
Semi kan de ju på pappret tveklöst klara. Sen tror jag att det är någon där som blir för tuff.
Vi går vidare till Nederländerna som är den bäst rankade landslaget i den här gruppen. 8 i världen, vann sin kvalgrupp före Turkiet och Norge. De gör sitt elfte VM. De har 3 silver senast 2010 när de torskade mot Spanien i förlängning. Landslaget leds av Aloysius Paulus Maria van Schaal, men för enkelhets skull så kommer jag kalla dem för Louis van Schaal. Lite enklare.
Sånt där förvånar mig alltid när de heter så här konstiga saker som man aldrig har fått veta.
Ja. Nej, men och att det hade varit så himla pretentiöst och inte bara säga Louis van Schaal.
Ja, Louis just, det är väl det som Louis kommer från då, sen Paulus också. Paulus och van Schaal, ja, från Åben. 71-åringen gör alltså sin tredje vända som nederländsk förbundskapten och tog över efter EM i fjol. Hur kommer det gå här?
Bra.
Okej, okay. Du låter så exalterad.
Nej, men fan vad bra det kommer gå. De är också på väg in i en fin cykel här nu, Nederländerna, efter en ganska mycket sämre, alltså en historiskt ganska dålig tycker jag. Men här är det ju, alltså, spelare för spelare, ett kanonlandslag, superbra tillväxt, många spelare som är i rätt skede i sina karriärer, sådana som har funkat bra i landslaget, inte minst Depay då, som ju har gjort sinnessjuka 42 mål på 80 landskamper för dem.
Ja, det är faktiskt helt bisarrt. Och han är 28 va?
Ja, och inte varit närmelsvis så bra i klubblagsmiljöer som han har varit där. Så att, nej, jag tycker det känns som att de är ett fint ögonblick, Nederländerna. Han har redan klarat av det stora fotbollsideologiska bråket med det här utskällningen av Tim Krul.
Utskällningen, han potade honom
för
VM.
Ja, vad ska man kalla det för? Utvisningen av Tim Krul från landslaget.
Hej, du som är gammal och inte uttagen i truppen, vad säger du kommer att göra den här straffövningen som jag har?
Ja, vi kan ta det från början då. Ja, han ville ju testa sina potentiella målvakter till landslagstruppen, tror jag. Att han hade väl en grupp målvakter där Krul ingick. Och så ville han köra någon sorts uttagning med dem. Där de
alltså skulle, utanför den ordinarie landslagssamlingen.
I anslutning till landslagssamlingen, okay, så skulle de träna på straffar så han kunde se om han skulle ta med sig någon som ett bra straffkort.
Alltså han uttalade sig till och med att det var en vetenskaplig undersökning. Precis. Att han ville ha liksom vetenskapen bakom detta. Det är ju, alltså, många kommer säkert ihåg, är det 10 han...
Var Krul han slängde in.
Ja, precis. Ja. Mot Sillesen.
Costa Rica.
Ja, mot Costa Rica. Ja. Precis innan straffläggningen så kastar han in Krul som jag tar typ 2 straffar.
Ja,
eller
ja, det blir ju superlyckat. Ja.
Och
det
är lite ett handbollsbyte.
Och lite ironiskt är att i Kruls karriär då, som ju började med en ganska bra genombrott i Newcastle innan han försvann därifrån och gick till Norwich och spelat mycket championship-fotboll och åkte ur Premier League 55 gånger vid det här laget, så är det ju Kruls stora claim to fame som målvakt, förutom att han hållit nollan varje gång han mött Tottenham borta. Så är det ju de här straffarna som har räddat det där VM:et där han var med bara som straffmålvakt. Och att han nu i slutet av karriären på sätter sig mot tvären mot att göra det här igen.
För det är nästan som att han bara,
never go back grej. Vi ska inte göra en två av det här. Alltså, det var bra som det var. Vi blir ingen uppföljare. Jag förstår att det finns massa pengar att tjäna. Nej, men det är lite, nästan lite poetiskt att van Schaal bara, let's get the gang back together igen. Och för Krul bara, nej, vet du vad? Jag har gått vidare från det här.
Ja, för han ville inte göra övningen och därför så får han att vara med.
Ja, och det är också så, det är så underbart icke liksom sentimentalt av van Schaal att liksom så här, respektera hans beslut, men det gör att han är diskvalificerad från VM-truppen. Han har ingen framtid i landslaget.
Men det är precis, och det är just nederländsk eller holländsk fotbolls stora styrka, och typ, man tänker då på att de har haft en sämre period, bland annat när de missade VM för att Sverige kom före dem i gruppen och det var slutet på den här Robben och Snyder-eran och så vidare, att de alltid kommer tillbaka starka och i framkant, därför att de har så mycket offentlig, hård fotbollsideologisk diskussion om allting och bråkar varandra hela tiden. Därför den typen av liksom konflikter föder ju alltid utveckling, och det är ju deras, det vet ju de. Så att det, man tänker då på hur det blev nu i Sverige när vi skulle ha lite inåtblickande här i samband med förra landslagssamlingen. Då liksom så här, jag vill inte säga att någon har gjort något fel. Var ska jag börja på listan av alla som har gjort fel? Så är det mer där i hållet, känns som. Och att van Schaal kanske är den första att såga folk till höger.
Ja, men han har ju alltid varit extremt öppen, frispråkig. Ja. Alltså i en slags fotbollseuropeisk kontext, konstig. Ja, rakt ut sagt.
Men det är ju underbart.
Ja, han är ju en udda fågel i det. Och det är som du säger, de kommer ju med en lista så här är alla personer jag hatar. Exakt. Är felen de gjort.
Ni har begått alla fel. Det är er fel att vi inte gick till VM, och så listar de då. Det är på temat också att han fick en fråga här nu igen då. Vad tycker de om att VM spelas i Qatar, och kallade det för ridiculous på en presskonferens. Också väldigt rakt på sak. Inga så här kringgående att nej, men jag tycker man borde fundera över varför det bla bla, utan bara det är ridiculous att vi ska
man hör ljudet från hans laptop framför honom.
Det kommer bli han och jag som sitter i soffan samma och tittar på VM.
Eller bevakas av 300 volontärer.
Ja. Jag då som är väldigt mycket för mjuka värden, jag undrar ju, är det här bra då för gruppen då? Att det finns den här tydliga liksom, alltså söka upp konflikter lite som Fanchal kanske gillar lite. Är det bra då för gruppen i det långa loppet? Eller kan
för en holländsk grupp tror jag att det är det.
Eller kan det bara vara att alla börjar bråka med varandra? Bara,
nej, men för den holländska gruppen kan det nog vara bra, för att de är ju skolade i det. De vet ju precis vad som händer. Hade du applicerat Fanchals retorik på en svensk grupp så hade det ju blivit att folk skruvade på sig något ohyggligt, tror jag. Eller i alla fall merparten av människorna. Så att sätta honom i en annan kontext än just en strikt holländska, tror jag också, det hade kunnat se ut konstigt.
Ja, men precis. Jag håller med dig. Jag tror att det passar bra här. Och att de har avverkat det nu och det är liksom utrett och Krol inte med. Och det kanske inte liksom skapar så stora sprickor i truppen. Nu ska inte jämföra det med liksom de franska konflikterna. Där liksom,
vi kommer ju dit.
Ja, vi kommer ju dit. Så nej, jag tycker att det känns som att Holland är i ett superögonblick och kommer med full fart in i det här VM:et.
Däremot måste man ju säga, någonstans är det inte lite ett svaghetstecken att plocka tillbaka honom en tredje gång. Alltså, jo, men hade det inte varit Fanchal, hade det inte varit Holland, hade man ju sagt så här, vilket desperat jävla skitdrag.
Ja, men det är just att det är han och det är Holland och det är förbundskaptenens jobb, och att man ska se dem för vad det är. Att det handlar om att leda lagen, framförallt under mästerskapen. Liksom. Det är som att med Mancini CV innan han tog Italien, och liksom, det var ju också ett trubbigt i början efter att han tog över från Ventura. Så att man ska inte dra likhetstecken. Alltså, Fanchal som klubblagstränare i det europeiska elitskiktet nu hade ju varit hål i huvudet, tycker jag. Typ. Men fan, han känns ju som liksom en den holländska fotbollskulturens en av deras stamfäder nu. Liksom. Mm. Klart, det är väl perfekt att ha honom i ett VM då. Och dessutom så, som matchcoach, alltså, för allt vad han många gånger gjorde dåliga saker med Manchester United när vi såg honom där, vilket kanske är det färskaste minnet för många människor. Minns premiären i VM 2010 mot Spanien, när Holland körde över dem med 5-1, och hur Van Persie gör det här nickmålet där Blind är som slår bollen och backlinjen, och Van Persie liksom dyker in den. Och
Van Persie kommer ut och skjuter ju den med huvudet.
Ja, det är ett fantastiskt mål på alla sätt. Men då kommer ju Van Persie ut efteråt och liksom blir geniförklarad och säger att nej, men alltså, ni skulle hört våran förbundskapten innan matchen. Han sa exakt hur vi skulle göra och hur matchen skulle bli, och det blev precis på det sättet. Mm. Och då menar de ju, då hade de ju bland annat pratat om den bollen in bakom, och så här, att Blaine skulle slå den, för alla visste vad de skulle göra för någonting. Så han har en historia av att liksom, ja, göra bra matcher som matchcoach också. Så att...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Plocka ut en spelare till ert Panini-album.
Ja, jag stannar på målvakterna. Jag är jävligt charmad av Remco Passver.
Varför det?
För att han är 38 år och gjorde debut nu. Ja. Liksom, och har gått den verkligt långa vägen med att harva runt i Herakles, gå till Vitesse, vara helt okej där, testa lyckan i PSV, floppa fullständigt, och sen så blir det skador på Onana och Stecklenburg i Ajax, och då bara kliver han fram och är svinbra, och det blir liksom det närmaste så här en färöisk brevbärare slash målvakt, för kan kliva in i ett holländskt landslag, och just nu så har han en ganska god chans att vakta målet i premiären, och det är ju fett. Bara, han är 38 bast, ser absolut inte ut som en modern fotbollsspelare, och jag älskar honom för det.
Ja. Det är aldrig för sent. Vem väljer du nu va?
Jag väljer Bruno Martins Indi i hopp om att han också kommer med i den sista truppen. Blast du, from
du
the
går
past.
På, du går på namn igen.
Nej, det är också cool. nej. Ögonplopp.
Nej, ja, nej, men precis. Så här, var det då hans karriär peakade, så känns ju det fruktansvärt. Liksom. Att det var ju också en genombrottsspelare i VM 2014. Som jag råkar säga VM 2010 förut, men det var 2014 som Holland var. Nej, för 10 var det de gick till final. Ja. Men de slog i Spanien i VM 2014. Mm. Med 5-1, inte 10. Nej, men Martin Indy slog igenom då och såldes ju till Porto och spåddes ju en lysande karriär. Och sen gick han vidare till Stoke i Premier League, och det var ju det sämsta han kunde göra förmodligen. För där slutade det med att han degraderades till deras U23-lag fast de låg i Championship, och hans karriär var på väg åt helsike och han försvann från anslagsdiskussionerna och sådär också. Men sen har han ju gått en ny vår till mötes i AZ Alkmaar här på slutet och blivit uttagen i landslaget igen. Så att som 30-åring är han tillbaka i ett VM-slutspel mot alla odds efter en riktig ökenvandring i 8 säsonger. Så att jag håller tummarna för honom.
Googla Martin, eller Bruno Martins Indy Ice, alltså det är när han markerar Diego Costa i VM, och det är ju ett meme, va?
Ja, det där är ju läskigt. Det ser ut som de här gubbarna när man var liten som typ hade slime i sig som man trycker och så poppar ögonen ut.
Exakt.
Obehagligt. Där har vi de 4 lagen i Lazio Leiban-lådan, gruppen.
Där har du den.
Hur slutar detta då?
Senegal, Nederländerna, Qatar, Ecuador.
Alltså ja. Qatar näst sist alltså?
Ja, de slår Ecuador i premiären.
Okej.
Jag vänder på det där. Det blir Nederländerna.
Du vänder på så att Qatar går vidare.
Exakt. Qatar, Nederländerna, Senegal, Ecuador, Qatar.
Det var den första gruppen. Vi är tillbaka snart igen med grupp B. Hoppas ni är med oss då. Vi hörs. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.